Det är nu ungefär 100 dagar kvar till det amerikanska president- och kongressvalet den 5 november. Det enda vi vet med säkerhet är att USAs president inte heter Joe Biden nästa period, men att det är fullt möjligt att han heter Donald Trump. Vad händer i så fall med försvarsalliansen NATO och Europa? Ja, det ska vi prata om i nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Gunilla Herolf från Utrikespolitiska institutet i Sverige. Välkommen.
Tack så mycket.
Gunilla, hur stor är förändringen för Europa i och med att vi vet att Biden nu inte fortsätter?
Jag tror att känslan i Europa är väldigt lik den som man ser hos de demokratiska väljarna i USA. Väldigt många i Europa är ju demokrater i sitt sätt att tänka. Och jag tror att allmänt så är det, precis som i USA, en känsla av lättnad. Det här är en kandidat som har större chanser att besegra Trump. Därmed inte sagt att de kommer att göra det. Men det har skapat en känsla av förhoppning i USA att det finns en möjlighet att vi får en fortsatt Biden-politik. För jag tror att det är det man förväntar sig av Kamala Harris. Mm.
Men vad borde Europa nu göra?
Ja, när det gäller risken, för jag tror att många ser det som en risk, så försöker man naturligtvis också att gardera sig genom att få en bra relation också till Donald Trump. Man är ju i Europa väl medveten om hans oberäknelighet, och det är någonting som man hela tiden måste ta i beaktande. Och man har också inom NATO försökt gardera sig mot vissa åtgärder som man ser som skadliga. Till exempel har nu NATO övertagit viktiga delar av den så kallade Rammstein-gruppen från USA. Det är ju den gruppen som koordinerar hjälpen till Ukraina. Mm. Och det här var ett initiativ från Jens Stoltenberg, så att inte Donald Trump skulle kunna stoppa utbetalningar och göra andra saker som är i Europas ögon inte särskilt bra. Sen talar man ju också, det har man gjort ett tag, om att Europa måste bli starkare, men det är ju ingenting som kan ske på några månader, utan nu är det ju istället krishantering som man ägnar sig åt.
Precis. Vad säger du, hur stor är risken att USA drar sig ur försvarsalliansen NATO helt och hållet? Hur stor katastrof skulle det i så fall vara för Europa?
Det skulle vara en väldigt stor katastrof. Men jag tror att de flesta tror inte att USA kommer att dra sig ur NATO. Dels finns det en lag från december förra året enligt vilken presidenten kan enbart bestämma en sån sak om han har 2/3 majoritet hos senaten eller en lag bakom sig. Många tror att han kommer att behålla kärnvapenparaplyet över Europa, det vill säga flygbaser, marina baser kommer att vara kvar. Men att han kommer att ta bort amerikanska trupper och han kommer att avstå från övningar. Och då menar han då att européerna ska stå för trupperna, inte amerikanerna. Sen finns det den andra saken som är kanske ännu farligare sett ur europeisk synvinkel, och det är det som man tidigare hotat med, att villkora artikel 5 så att den enbart gäller de länder som använder mer än 2% till sitt försvar. Det vill säga att den princip som finns i NATO, en för alla, alla för en, inte ska gälla längre. Det är ett stort hot mot Europa som det ses här. Mm.
Trump har ju upprepade gånger sagt att Europa åker snålskjuts på USA när det gäller då Europas eget försvar i och med att man inte betalar tillräckligt. Tycker du att det här stämmer?
Ja, jag tycker faktiskt att han har rätt, och det är nog väldigt många i Europa som tycker det också. Många länder är ju skyldiga till att de har lagt för lite pengar på försvaret. Och även under de senaste åren så har man i vissa länder ägnat sig åt ett starkt önsketänkande beträffande Ryssland. Här är ju vi i norr ganska oskyldiga, skulle jag säga. Det är ju vi som har hela tiden försökt få länder som Tyskland och Frankrike att inse att det är fara och färde. Men det har varit svårt. Det innebar då att vissa länder inte gjorde någonting åt sitt stora beroende av Ryssland förrän attacken kom 2022. Precis. Och det här har Trump talat mycket om, att man fortfarande importerar mycket flytande gas till vissa europeiska länder. Spanien, Belgien och Frankrike till exempel. Och i vissa fall så har man till och med ökat importen av den under förra året.
Jaha, okej.
Okay. EU är kritiskt till det här, men man har bara marginellt kunnat göra någonting åt det, som i juni när man tog ett beslut att europeiska hamnar skulle förbjudas att ta emot den flytande gasen som hade länder utanför EU som destination. Men däremot så har man absolut inte lyckats få någonting som gäller importen av den flytande gasen.
Just det, alla sanktioner till trots.
Alla sanktioner till trots, och det här, just detta har blivit en av de saker som har fått Trump att säga, vad menar de egentligen? De begär hjälp av oss, men själva vill de inte göra någonting.
Ja, precis.
Traditionellt tänker man sig till exempel i Tyskland, som väl är det land som man oftast nämner i det här sammanhanget, att det är viktigt för Tyskland att ha en god relation till Ryssland. Mycket kommer av historiska skäl. Man tänker på andra världskriget. Man tänker också på den väldigt framgångsrika östpolitiken som Tyskland har fört med början från 60-talet, som har lett till återföreningar av familjer, en god relation. Det här ligger kvar som ett historiskt minne, att det är så man ska agera gentemot Ryssland. Och sen kommer inte minst det stora beroendet i Tyskland, i Frankrike, i Italien av handel med Ryssland. Mm. Den tyska bilindustrin är ju en oerhört stark lobbygrupp.
Precis. Om vi då tänker på Finland och Sverige, hur borde vi nu tänka och agera, tycker du?
Jag tycker att man ska agera precis som man gör nu, att man från båda ländernas håll säger att man vill ha ett gott samarbete med den nya presidenten, oavsett vem det blir. Typiskt för Finland och Sverige och de andra nordiska länderna också, det är ju att vi är väldigt medvetna om vår närhet till Ryssland och att det är från Ryssland som hotet kommer. Vi vet mycket väl att sådana saker kan hända och att det är enbart från amerikansk sida som vi kan förvänta oss någon substantiell hjälp.
Om vi tänker på stödet för Ukraina, vad har vi anledning att tro att kommer att ske med det?
Ja, det är ett stort orosmoment. Det är inte tal om annat. Jag har inte sett någonting om att Trump säger att han vill avsluta stödet. Men han talar ju om att han måste fundera på ett avtal med Ryssland. Mm. Där Ryssland får behålla delar av Ukraina. Och NATO lovar att inte ta in medlemmar i östra Europa. Till exempel Ukraina. Eller bland om Ukraina skulle jag säga. Så det är klart att det tyder ju på att han inte kommer att vara särskilt engagerad i det stödet. Men som vi vet, det är en oberäknelig person och man är aldrig riktigt säker på. Han kan ändra åsikt. Han har ändrat åsikt förut. Så att det är framförallt oberäkneligheten som är det dominerande, skulle jag säga. Men ändå, som sagt, ett stort orosmoment.
Precis. Ja, han har ju sagt att han är redo att göra en så kallad deal. Då, ett avtal med Putin om Ukraina så fort han själv blir vald, om han blir det. Och till och med då det här avtalet skulle träda i kraft innan han då skulle tillträda. Då talar vi januari 2025. Hur realistiskt är det med ett avtal och vad skulle ett sådant avtal, vad kan det då handla om så att säga?
Jag tror inte att han kan avsluta med ett avtal på den korta tiden, men däremot så kan han ju etablera kontakt med Putin och inleda samtal om en förhandlingslösning. Jag tror att det krävs mer än 24 timmar för att få till förhandlingslösningen, för att det är inte säkert att Ryssland och Putin själv kommer att ha exakt samma åsikter om hur den ska se ut. Men han har ju satt sin prestige på spel där, så att det är klart att han kommer nog att vara väldigt ivrig att göra någonting som ser ut som att nu har han mer eller mindre tillgång avslutningen på kriget.
Mm. Trump har ju också sagt att USA inte kommer att skydda europeiska NATO-länder mot en rysk attack om de inte betalar då den här 2% av BNP. Och formuleringen löd faktiskt att Trump till och med skulle uppmuntra ryssarna att göra vad fan de ville. I'd encourage the Russians to do whatever the hell they want med sådana länder. Det här är Trumps jargong. Kan det avfärdas som tomma hot eller är det allvar?
Ja, även om man inte kommer att säga just det igen till ryssarna. Det är illa nog att han har sagt det en gång. För det skakar NATO lite grann att man inte kan se den här fasta sammanhållningen. För det kan man inte när det största landet säger en sån sak. Men han kommer inte att säga det, men det är inte tomt hot. Han kommer att pressa européerna till att göra allt större ansträngningar.
Kan man säga att Ukraina är förlorat för ukrainarna ifall Trump blir vald?
Nej, det är inte säkert. Men risken är betydligt större med Trump och nu är det ju bara en drygt halvår kvar till det blir en ny president. Och om det blir Trump så kommer det vid det laget inte att ha hunnit inträffa någonting som kan få Trump att säga att okej, nu har Ukraina vunnit. Det kommer inte att hända, för så mycket vapen kommer inte att ha hunnit överföras till Ukraina under den här tiden. Så att risken är stor att han säger att så här ser det ut. Ukraina har visat att de inte klarar av det hela ens med hjälp. Och då måste vi ta till förhandlingar.
Ifall Ukraina förlorar, vad betyder det i så fall för Europa?
Jag skulle säga att det är en katastrof. Om Ukraina förlorar, då ökar den ryska aptiten. De har förstått att nu är det bara att fortsätta. De kommer inte att fortsätta omedelbart. De kommer att behöva en paus att återhämta sig. Och sen kommer de att fortsätta med andra länder. Det är ju någonting som vi har sett under hela tiden sedan Georgien 2008. Man tar en liten bit och så tar man ytterligare en liten bit och så tar man på nästa land ytterligare en liten bit. Så Georgien, Moldavien och Ukraina naturligtvis. Det är samma taktik hela tiden. Mm. Och naturligtvis om till det kommer att NATOs en för alla förening inte gäller. Då kan de ju också frestas att börja med små attacker. I hybridkrigets tid så behöver det ju inte vara en större attack, men det kan vara någonting litet bara för att testa.
Precis. Om vi tänker på relationen så personligen då, mellan Trump och Putin, så minns jag att jag själv faktiskt var med på den här minnesvärda presskonferensen här i Helsingfors för 6 år sedan. Då det var ett toppmöte som arrangerades på presidentens slott, det här var då 2018. Och den inleddes så här arrangerat, men på något sätt uppsluppet ändå med att Trump fick en korgboll i gåva av Putin. Och den här så bollade han sen då så där showmannamässigt till sin vackra fru Melania som satt på första raden. Och det skulle bli en gåva till deras son Baron. Och allt var jättefantastiskt. Och på samma presskonferens så lät Trump förstå att han litar mer på Putin än på sin egen säkerhetstjänst CIA. Och det handlar ju då om misstankarna mot rysk inblandning i det här presidentvalet 2016 som Trump vann. Det här blev förstås en medieskandal, men hur är det riktigt? Spelar Trump och Putin i samma liga?
Jag hörde också, eller jag såg det på CNN, och som alla andra blev jag helt förskräckt över hans agerande. Och jag förstod att han själv var väldigt nöjd ända tills han av de olika tv-bolagen fick att förstå att det skulle han inte vara. Nej, de spelar inte i samma liga. I Maggie Habermans stora biografi om Trump, The Confidence Man, så beskriver hon ju hans agerande, hans personlighet från ungdomen och fram under hela presidenttiden. Och det hon beskriver där, det är en person som inte har tålamod att läsa långa dokument utan får förlita sig på muntliga föredragningar. Och det här betyder ju att han är inte insatt i detaljer. Han kommer i underläge i komplicerade diskussioner, vilket i allmänhet leder till ett utbrott, att han blir arg på de andra och säger att de är dumma och så vidare. Han tänker också i handelstermer, som man kan säga saker som att Ukraina kommer aldrig att göra någonting för oss och varför ska vi hjälpa dem? Det här är ju en personlighet som en analytisk och beräknande person som Putin lätt kan få övertaget över, som jag ser det. De spelar inte i samma liga.
Vad kan man då alltså säga om relationen mellan USA och Ryssland om de företräds av Trump och Putin?
Ja, med tanke på vad vi just har pratat om. Jag tror att Putin kommer att tycka att bilaterala möten är ett ganska bra sätt att hantera USA. Är det bara han och Trump, då kan han dominera och troligen lyckas få övertaget av Trump.
Så man kan kanske säga att det är hög tid för Europa att se om sitt eget hus. Hur bråttom är det?
Det är väldigt bråttom. Mycket, mycket bråttom.
Tack för den här analysen, Gunilla Herolf från Utrikespolitiska institutet i Sverige.
Tack själv.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Susanna Sjöstedt. Ami Lassila är producent idag och Jyrki Häyrinen sköter tekniken. Fortsätt lyssna på oss. Vi hörs igen.